är det dags för bilradion här igen på Tyresradion. Och det är inte mindre än 10:e avsnittet i denna serie för oss fordonsnördar. Jag heter Jerker Pettersson och gillar bilar. Framförallt Citroën. Det är lika bra att erkänna direkt. Och just i dagens avsnitt ska vi ägna oss åt Citroën. Och en man som jobbat med Citroën i över 50 år. Vissa kallar honom för Mr. Citroën. I själva verket heter han Kurt Nileman och bor nästan allra längst ut i öster på den halvö som Tyresö de facto är. Häng med! Jag ber mig ut på slingriga vägar med havet som granne till Kurt och hans och hustruns vardagsrum med underbar utsikt över havsviken. Det visar sig att tidningarna redan var här, så Kurt har dukat upp soffbordet med modellbilar och är beredd att berätta storyn om hur han levt med Citroën i över 50 år. Men inte bara det som vi ska komma och höra. Min första fråga blir hur Kurts Citroën-intresse började.
Det började faktiskt med en Dynketoys-bil i mitten på 50-talet, nej, nästan i början på 50-talet. Och den där Dynketoys-bilen, jag lackade ju om den svart, för alla de här B11 var ju väldigt vanlig bil på den tiden. Så att man stod ju på gatan i Drottningholmsvägen på Kungsholmen och tittade på alla B11 som körde förbi. Men i Sverige så tog man bara in den gråa. Så då när jag var liten ville jag absolut ha en svart, så då lackade jag om den till en svart istället.
Var det så det började? Alltså?
Ja, det var så det började. Det var med den här B11 redan när jag var 5-6 år.
Ja, vilket år är vi på då?
1950 ungefär. 5-6 år. Jag är född 45.
Så det var Dynketoys. Du får skylla på dem alltså?
En del, ja. Franska Dynketoys.
Franska Dynketoys?
Ja, de var ganska sällsynta än franska. Det var ju mest en engelska. Så att jag bytte in den mot den här Hudsonen, för att gick inte, nästan inte att köpa, men en granne där i fastigheterna, det var ju hyreshus, han hade en sån här Hudson, och då bytte jag till med en B11 istället, den som jag målade om svart.
Var bodde du då någonstans då?
Drottningholmsvägen 72 på Kungsholmen. Så att en del av de här bilarna, de har jag haft, den har man ju haft, och lastbilen, och någon lastbil finns ju kvar fortfarande som står ute i garaget.
Men du, vad var det med den här B11 då, eller gangstersittran som säger. Det måste ju vara någonting som hände med dig då som liten grabb.
Jag vet inte vad det beror på, men jag bara varit helt fascinerad av så kallade gangstersittrar. Och jag visste ju inte mycket om den, det vet man ju inte när man är 5-6 år, att det fanns B15 och B11 och att bilen hade funnits så länge, utan man såg den på gatan hela tiden och man bara ryste när det stod någon parkerad inkörd. De körde ju också väldigt fort oftast med B11 i förhållande till andra bilar, efter en vägenskapen var ju mycket bättre.
Men det var ingen annan modell som du liksom gick igång och såg på?
Chevrolet, Bilär till exempel gillar jag. Och vissa Hillman Mix och standardvagnar. Och den köpte jag, en sån köpte jag leksaksaffären. Det var ju bara en 5-6 år, spara ihop pengar själv, 10-åringar. 2-10 kostar en standardvagn. Men lägg märke till att med DS är det lite grann samma stuk.
Det är någonting med formen som händer i ditt huvud. Alltså.
Ja, formen är viktig. Färg och form är viktig. Eftersom min mor var ju modist och hade modeaffär. När jag var väldigt liten då fick jag en sån här mjölkbil. Inte den här, men en sån mjölkbil i Techno på 50-talet. Men sen så visade sig det att när man blir äldre, va, då tyckte man inte dyka torgsbilar och leka med det. Det var ju inte något att hålla på.
Det räckte inte med sådana där små.
Jag började med elektriskt tåg. Så det här är någon sån vagn hade jag, och de här vagnarna hade jag också. Men de var ju dyra, det var ju dyrt. Sånt där lok kostade 50 kronor.
Och det är alltså en Märklinjärnväg vi snackar nu.
Ja, det är det. Och då kan man se det som man drömde om, som man inte fick. Här ser man, här prickar man i de här vagnarna vilka man ville ha. Va? Dyra som 17, 11,75.
Och det här är en Märklin-katalog från vilket?
1955.
1955.
Ja.
Så, att, så du bytte lite grann från Citroën till tåg där då?
Ja, det gjorde jag. Men sen började jag med en annan grej. Sen började jag med akvarium.
Men hur kom du på det då?
Ja, det pappa, min pappa sa att elektriskt tåg ska man ha. Han var ingenjör, va? Elektriskt tåg, och så ska man lära sig om naturen och akvarium för att den rätta balansen. Så det var man liksom, det var man nästan tvungen att börja med.
Så det var en filosofi att å ena sidan ingenjörsteknik, mekanik och andra sidan natur.
Ja, natur, ja. Den kombinationen tyckte han var bra. Man skulle egentligen bli elektroingenjör med mekanisk inverkan och inte sladdragare som man sa. Sen så fortsatte jag med tågen något år. Men sen var det ju nära att man började med mopeder och grejer och sådana saker, va. Och sen började jag med fisket sen när jag var 14-15 år. Så jag redan hade börjat att fiska i Nomelastrand utanför Stockholm. Du vet var det ligger någonstans. Där var jag, och då var jag nog bara 5-6 år när jag första gången fick en litet metspö och en litet flöte. Och så stod vi där på brygga 3 på Nomelastrand och fiska. Och då vet du, då stod jag, fick ingen fisk, va. Men så kommer en kille, en rödhårig, och han slänger ner en krok bara med deg på. Jag lovar att vi åkte hem sen och degade, hela köket var fullt med deg istället. Sen fick man mört. Sen var jag en av de snabbaste på att ta upp mört. Man tävlade, vi var ett gäng som tävlade. Den som först fick en sån här låda med, full med fisk, va, den vann någonting, något drag eller någonting som vi hade samlat ihop allihopa. Storfiskar talar om hur stora fiskar han är vår. Ja, de som skarvar han som han vill. De räcker armarna inte till. Sen började jag ju när jag var 13-14 år, så gick jag till en sån här akvariefirma och frågade efter arbete. På den tiden var man ju tvungen att arbeta som sjutton för att få pengar, för varken min mamma eller pappa hade något nämnvärt med pengar. I alla fall inte pappa, för han var sån där som håll på att utveckla saker och ting. Och du vet, det var inga pengar och det var typ bara en massa arbete. Men mamma, hon, affären gick väl rätt bra, så att hon kunde i alla fall försörja oss. Så att sen så började jag på fiskskolan på Ärensvägskartan i Stockholm. Firma Aquarium heter de. Och där började jag göra rena akvarier, och sen fick jag börja odla fisk också. Så han var en statsrevisor som hade den här på fritiden, den här stora. Det var en grossistfirma alltså som skickade till akvarieaffärerna. Och där arbetade jag i flera år sedan. Jämte. Jag jobbade där på kvällen, så jag började klockan 7 på kvällen. Det var yrkesskola också här emellan, bilmekaniker. Men pappa var jag, för bilmekaniker var ingenting. Det var ju bara smutsa, torka, skitiga delar. Va? Men sen så i alla fall så tyckte de att jag skulle börja heltid med mig i fiskskolan. Men det tyckte inte jag. Så att, i och med det, sen så började jag praktisera på Volvo genom yrkesskolan. Och så tänkte jag, jag kanske börjar med Volvo. Det lät ganska intressant. För att på yrkesskolan sa man att sportvagnar och Citroën, det ska vi inte ta in och jobba med och lära oss. Nej, nej, det är klart, i utvecklingen, det är ju dumt. Men i alla fall, sen så började jag med Volvo. Sen så kom jag över till GM av någon underhandling i annan praktik. Och där fick jag lära mig att jag är framvagnsinställare. Och det var ju GM på Östermalm, så det var mycket Cadillac och Oldsmobilerna, större bilarna.
Hur gammal var du då då?
Jag kan ha varit en 16-17 år, va, med yrkesskolan.
Okej, så då var det fiske på ena sidan där och akvarium, och så var det framvagnar.
Framvagnsinställning på dagarna. Men sen, och sen ner till fiskskolingen, hem och äta. Mamma, snabbmat, fläskkotlett eller någonting. Och så ner till fiskskolingen på moped och fortsatte där till klockan 12. Åkte hem och sov och så iväg för jobbet klockan 8 igen. Det var ganska vanligt. Det var många som hållit på det viset på den tiden. Sen hållit man ju på naturligtvis emellanåt. Man fiskar mört och sålde till som levande bete. Och så plockar man dagmask när de spolar Rolandsårsparken med vatten på gräsmatten till exempel. Sånt hållit man ju naturligtvis också på med som grabb. För att få lite extra inkomster.
Alltså jag har ju läst, du har jobbat med Citroën sedan 1961.
Ja, hösten 61. För då var det också en grej att det var ju framvagnsinställare. Sen var det som så att man hade en framvagnsinställare på varje verkstad. Samma som hade en bilelektriker. Man hade en specialist på varje verkstad. Framvagnsinställaren var specialist. Och bilarna var ju så pass dåliga i framvagn och så de behövde ju alltid kolla. Så att, då började jag förflytta under draken på Kungsholmen till en verkstad där. Där var jag framvagnsutställare. Men då var jag ju liksom bara jag som framvagnsutställare. Och då var ju alltid mekanikern lite rädd för en. För att även fast jag var yngst så var jag ju rädda. Va? För om de fick någon anmärkning då när man tittade om de inte hade dragit skruvar fram. Då fick de ju tillbaka bilen. Då stod alla de andra mekanikerna. Ja, nu har vi fått tillbaka. Nu har vi fått ett backjobb till, skrek de. Titta där, nu kommer han här. Med. Nu är det ett backjobb till. Sen så var det en flickvän. Först var det en... Också i samband med det här med akvarieodlingen så var jag specialist naturligtvis på akvariefisk och såg alla sjukdomar. Det var ju ett av mina jobb. Så då var jag på akvarieföreningen och den här som hade den här fiskodlingen som ägde den här. Han var också ordförande i akvarieföreningen och han hade auktionen. Och det var hundratals fiskar som de auktionerade ut så här. Och då så sa han då när han kom, ja, sa han, nu får ni vara noga för att nu har Kurt åkt Citroën hit och nu kanske han är i en annan värld så kanske han inte har sett fisken så väldigt, väldigt noga. Pricksjukan och infusorius och det fanns ju massa sjukdomar som kunde hända, dålig kondition och så vidare.
Okej, så de tänkte det, när har du åkt Citroën, då är det hemma.
Ja, då fick jag åka med en som hade ägt firma akvarium före som hade en Citroën ID 1958, 57, 58. En som hette Ingenjör Jakobsson som bodde ute på Lidingö. Han var chef för mjölkcentralen.
Så det där liksom, den där första B11 Dinky Toys-bilen, det satt kvar där, ja, alltså, ja, hela vägen.
Ja, ja. Och sen såg jag ju så när DSN kom, det var ju, eftersom vi bodde så var det utåt Drottningholm och så, vet du, där var det ju mycket folk som hade råd och då körde de ju många DS. Så stod man vi stod ju oftast i de här, det var ju såna här gatebeläggningar, vet du, stenbeläggning och det var halt. Och då kom ju bilarna och halkade. Det var ju väldigt roligt att se när de halkade av liksom, och slog i framvagnen och hade sådär. Men så kommer en Citroën, sån här D-modell. Ful färg var det, kommer jag ihåg. En 56a, 55.
Vad var det för färg då?
Den var beige-akt, vi kan visa på modell. Den var beige med ljusblått tak. Och sen kommer han in, och han kör liksom full gas. Den går som en, de sa alla det, alla grabbar. Ja, den där går ju som tåget, va? Men ful tyckte man den var i början, va? Det var ingen tvekan om det.
Och då ska vi säga att DS, det är alltså det som vi många i dag kallar för paddan.
Ja, ja, hydralpaddan kallar man. Den har många, kärt barn har många namn naturligtvis.
Och den kom vilket år?
Den kom i oktober 55, visas den första gången. Närmare bestämt den 5 oktober.
Och här hör vi nu då vad som gör att du kanske kallas Mr. Citroën i Sverige. För du kan säga, den 5 oktober 1955 kom paddan till Sverige.
Ja, ja. Nej, den visades. De hade bara 67 bilar. Men de fick 12 000 order på bilen, så det var ett problem. Så de fick stänga hela fabriken och lägga ner allting, stänga av telefoner och allting. Men de räknade med att folk som jobbar kvar, de skulle få högre lön och det var en ren cirkus. Va? Och bilen, man sa ju också det att varför står det inte Citroën på DS som det sitter? Det står aldrig, det behövs inte. Så alla vet, om inte att det är en Citroën ska man inte ha en Citroën DS. Så var det diskussionen.
Det är lite franskt tänkande, va?
Ja, det är franskt tänkande. Det är fortfarande många gånger så. Så att jag jobbar ganska mycket med fransmän och de har ju en speciell tankesätt. De är inte bäst, men de tycker nog att tar ni inte det här så får ni vara.
Nu måste jag fråga, hur har du gjort med franskan?
Ja, den är lite dålig.
Här är venim, milor, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milor, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur.
Sen var det en tjejs pappa som uppe på Attebomsvägen på Fredhäll som köpte en massa ovanliga bilar och där kom ju naturligtvis en Citroën in i bilden. Och den där, den stannade på den här Attebomsvägen, du kanske vet hur det ser ut där uppe i Fredhäll. Det är bara en smal gata, va? Så, och då frågade hon om inte jag kunde titta på det som jag var bild. Ja, men jag menar på, jag har ju aldrig sett en Citroën under huvudet nästan. Jag har ju hållit på med Volvo och GM. Men i alla fall, då lyckades jag få igång den där bilen och drog den här skruven som har lossnat. Så att den rörde på sig. Då var det så fascinerande. Så gick jag raka spåret sen dagen efter till Osterman. Och frågade om jag fick börja där. Och det var Osterman med 52 mekaniker. Varav 6 stycken var Citroën-avdelningen. Mitt i så låg det. Men det var 52 stycken mekaniker. Och då så sa den här Andersson som han hette, verkstadschefen, att Ja, du kan nog inte få börja. Vi har fullt på Citroën-avdelningen. Man kan få börja på BMC. Det var ont om bilmekaniker. Du kan få börja på BMC-avdelningen och sen se om det kommer. Ja, men då kan lika bra vara kvar på GM. Så vände jag och gick. Då ropar de på mig. Du får börja på Citroën-avdelningen då. Vad jag kan förstå så gick jag ut i yrkesskolan. Så att jag började i 60 tidigare genom yrkesskolan på något sätt. Jag fick väl fri så jag kunde börja där och praktisera på Citroën där på hösten 61.
Och så halkar du in på Citroën-mekandet helt enkelt.
Ja, och sen var det ju sån här specialmekaniker som bara, du vet man, det var inte bilarnas fel, man slog ju fel olja i dem. Och då gick det, punkterade ju allting och så gick de inte att köra och så vidare. Och då fick man byta allting och det var 41 timmar att byta det, men man gjorde det på 22 timmar om man var snabbmekaniker. Då kunde man alla reservdelsnummer, allting, alla packningsnummer, så till reservdelskillen så... Så sa de bara, nu kommer han som kan reservsnummer och nu är det bara att skriva som sjutton. På den tiden hade man ingen dator och så. Och det, då lärde man sig också skilja på modellerna. För när man, ibland har de skrivit fel på pappret, det var ju inte data heller på den tiden. Där har de skrivit ID och så när man tittar, ja men sjutton, det är en DS. Då var det en grå list på rutan, det var bara det som han, ID hade, den enklare modellen hade en svart list. Sådana grejer som man såg. Så såg man på färgen vilken årsmodell det var ungefär. Det fick, måste man ju lära sig allt sånt där. Var en särskild blå till exempel, då visste man, det här är en 61-62. Den har ingen särbroms till exempel. Men sen la jag i alla fall Osterman ner och tog Ford. Och då skulle jag bli mutad. Jag hade en Renault R8 som jag hade köpt där, för jag hade inte råd att köpa en ID eller DS. Och det var svårt att få tag i begagnade ID och DS. Så köpte jag en Renault R62 eller någonting som var ganska ny. Det hade inte gått mycket. Men sen så ville de att jag skulle köpa en ny Citroën väldigt billigt om jag fortsatte att hjälpa de kunder som var kvar fast de hade Ford. Så ville de ha två mekaniker kvar. Alla stack då från när man var nytt. Så, men det gjorde jag inte, utan jag började på en film som heter Åkerblom på Östermalm. Och där började jag, och sen var det militärtjänstgöring. Flyget förstås, det som är mekaniker. Hydraulsystem var ju vanligt på flygplan som du vet va.
Var i flyget hamnade då?
F-16.
I Uppsala?
Ja. Där var jag ju flygmekaniker då. Och då var det ju, men då fick jag ju massa permis som jag kände dem där på. Så fick jag ju åka hem och mecka på kvällar och helger. Så hade jag en DS som jag köpte av en, där på Åkerblom, som en läkare som heter Holström.
Så du meckade flygplan på dagarna och DS på kvällarna?
Ja, ja. Och så hjälpte jag en del fältisar också med att mecka flygplanet, eller deras bilar på kvällen, för många fältflygare hade ju DS i Lide. Naturligtvis Citroën, för Citroën-verkstaden låg alldeles i närheten också. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. När jag sen hade gjort militärtjänsten, ja då köpte jag min första nya bil. Jag samlade ihop så mycket pengar så jag kunde köpa min första nya Citroën, en ID19. Men i alla fall, sen så när jag hade gjort militärtjänsten, då jobbade jag lite grann på kvällar och så där också. Så styrde jag ju verkstaden lite grann, för då var det jag verkade helt plötsligt och basa på den här verkstaden.
Hur gammal var du då?
Det var jag i 66 var det. Det måste ha varit 65-66. Började som verkare där istället då. Sen hade de DAF också, Åkerbloms. Och sen fortsatte jag som verkare där ett tag. Och här, sen så fick de, eller så började Citroën själv med en egen verkstad. Och då var det erbjuden att vara verkare där på den verkstaden. Och den låg på Hagagatan. Alltså Citroën hade, generalagent hade en egen verkstad. Det var också mycket sådana här bilar som, om en bil ute i landet inte funkar ordentligt, de hade problem, så tog de gärna hit till den här experimentverkstaden. Vi höll på kvällarna då och experimenterade. Va? Till exempel bilar som läckte eller någonting som de inte fick någon ordning på ute i landet. Sen var jag på en verkstad på Tulegatan som också verkade. Och sen efter det, så mellan här så var det på LP's bil på Söder, en stor Citroën-verkstad. Det var också verkare ett tag.
Så du bytte de här, bytte företag men höll Citroën, ja, liksom. Det var den röda tråden.
Två till tre års perioder så bytte man företag helt enkelt. I och med det då fick du mycket, du lärde dig mycket mer på mycket kortare tid. Och det gäller ju. Eftersom alla sa att allt var ju så komplicerat som synet på sitt terräng. Men om du lär sig allting på mycket kortare tid. Och det gjorde du genom att du fick nya kontakter med nya kunder. Den verkstaden hade andra kunder. Då fick du en helt annan upplag med kunder. Så sen fortsatte med den här LPS och så gick de omkull. Och då började jag på Hema Bil i Sommerberg. Och den verkstaden var en av de största i Sverige. Synet på krockskador. Jag har hållit på mycket med krockskador också. Sen 1981 så fick jag ett erbjudande. För då skulle Citroën lägga ner sin agentur. Här när det gäller detaljhandel. Både reservdelar, försäljning och allting. Och de skulle bara vara generalagent. Och det var i våren 81. Och då var det erbjuden att vara delägare då i en firma som heter Traction. Traction var ju, heter ju de här B11-erna. Men det var inte jag som hittade på, utan det var den ena kollegan som sa det här namnet kan vi godkänna. Det. Vi försöker med Traction Avova, men Volkswagen hade patent på Avova, så det gick inte. Men då kallade vi firma för Traction.
Så det var det franska ordet Traction som gjorde Traction av och kallade firma för det. Och den firman hamnade, jag ser här, på Tegeluddsvägen.
Ja, Tegeluddsvägen 82-84.
Och då tror jag det kan vara en hel del lyssnare som kanske har kört en Citroën, har haft en Citroën och känner igen. Ja, den där Citroën-verkstaden på Tegeluddsvägen. Mm.
Ja, de kände igen som var här. De visste var det var verkstaden. De hade varit med mig.
Den här tidningen?
Ja, då han sa att du har säkert tagit emot mig som kund också flera gånger. Men i alla fall, sen den här Traction, då var det en plåtfirma där som inte skötte sig. Som vi anlitade, men de som fick allting i ordning och så, och inte skötte sig. Och i och med det så jag hade hållit på mycket med plåt och karosserier. Jag hade till och med hållit på med lastbilskarosserier i och med när jag har för kar. Det var ju Mercedes och Scania aktuserat. Så att då fick jag ta över plåten, men jag var kvar i Traction. Men jag jobbar inte där, utan och den firman kallade då, eller kommer vi då kalla Chevron Bil AB. Chevron, det är de här vinklarna som är på Citroën.
Just det, själva logotypen för Citroën kallas för Chevron.
Det har ju med pilkugghjul att göra, som vi vet. Så då började jag starta det, och sen så expanderar vi, och sen så ville vi ha Peugeot, för kunderna ville lämna in, många kunder hade både Peugeot och Citroën, och då ville de ha det, men då sa Peugeot och de nej, det får inte det, för att även fast de var ihop, va? De gick ihop där på 80-talet.
Citroën och Peugeot bildade PSA-koncernen.
Ja, just det. De började redan då. Och då, som du vet, så var det agenten hette då Autogruppen istället, va? När de hade båda del. Men då i alla fall så kunderna var väl envisast, och till slut så sa de att okej då. Och då var det Motorcentrum som bestämde över den här verkstadsdistriktet, så att säga. Motorcentrum var ju jättestor på Peugeot. Och men, sa de, då måste du ta GM också. Ja, men så det hinner inte med, va? Vi lagar ju nu över 20 bilar i veckan krockskadade. Men ja, det måste ju, ja, okej då, men då vill jag köpa två vänner bilar som vi ska ha och åka i firman. Ja, okej, ja, men så det tar lång tid så att få bilar. Ja, det är dina problem, inte mina problem. Det är bara att skaffa två bilar. Och det gjorde de i alla fall, och vi började med GM. Och sen ett tag hade jag då en tjänstevagn, hade en Cadillac istället. Så då var jag ifrån själva Citroën när det åkte, men vi jobbar ju med Citroën fortfarande. Sen lagade vi över 30 bilar i veckan. Så bytte vi lokal och byggde upp en ännu större lokal framför Traction. Först var vi bakom Traction och så flyttade vi framför Traction.
Och vad kallar ni er då då?
Ja, det var ju Chevron Bil.
Chevron Bil AB?
Ja. Vi ska titta, vi har reklam och grejer. Så här ser ut. Den här skickar jag ut till 6000 kunder, den här kanske du fick.
En broschyr här. Bilar är inga leksaker, utan de ska vårdas ömt. Välkommen till Citroën och Peugeot-huset, Tegeluddsvägen, Frihamnen. Mm. Och det var Traction Bil AB, det var Chevron Bil AB, och så stod det Dahlins Bil och El AB också.
Ja, de hade Peugeot längre in. Så vi var två stycken, men vi hade mest krockskador. Men jag hade två mekaniker också.
Men du, alltså nu har du hållit på med Citroën. Och hur länge höll du på förresten i det här garaget nu på Tegeluddsvägen? Ja,
sen så sålde jag ju firman Chevron till försäljningen, och jag jobbar kvar där. Men sen så tog andra över, och sen så ville jag ha lite omväxling i jobbet. Så jag tog faktiskt ett jobb på som en firma här i Sköndal som också var ansvarig för bilar som var skadade och sånt i Frihamnen. Alltså i Södertälje hamn. Så där jobbade jag då, och vi hade en stor anläggning där det, så fort det var en liten repa så vet, då måste man ju polera i ordning bilen bara, när det var nya bilar. Och det tyckte jag var roligt, så det hållit jag på med några år. Och sen till slut, och sen hållit jag ju på med ute på en verkstad i Saltsjöbo till Perre, och jag hållit på och mecka med D-modeller mest. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Vad är det hos Citroën? Det måste vara något som gör att du har liksom ägnat så stor del av livet åt Citroën.
Ja, men det är många faktorer. För första så, när DS:en dök upp då, det är det värsta konstruktion och designmässig produkt som har gjorts överhuvudtaget. Den vann ju också förra århundrades värsta produkt. Va? Det är ingen tvekan om det. Va?
Och då du säger värsta, då menar du?
Ja, den kom ju alltså med massa nyheter. Traxen kom med många nyheter, men DS:en kom med ännu mer nyheter. Det var ingenting som liknade någonting annat. Man trodde att det kom ett rymdskepp, va? Gungande. Och det här med att den höjde och sänktes och alla de här finesserna. Det var ingen annat märke som huvudet kunde drömma om. Jag sa, de fick ju en ny koffertlucka på sina bilar 55. Va? Men här kom ju en helt ny idé. Sen kom ju också idén att man skulle kunna plocka den karossen och så byta snabbt. Det lyckades inte med. Men en dörr till exempel, det kan man skruva bort med en skruv och så haka ur den. Skärmarna satt ju bara med en skruv och bakskärm, som du vet, sitter bara med en skruv också. Vi kunde ju till exempel på den tiden, om en kund ville ha en svart DS till exempel, men det fanns bara en svart ID och det, med hydraulväxling, ja, då kunde vi då, eller en röd bil, då kunde man byta karosser på de här två. Då ställde vi upp båda bilarna, så flyttade vi över allting. Men vi oftast glömde vi någon sak, och det var det att vi glömde färgbrickan. Så då fick man ju åka in med bilen igen och byta de här grejerna då. För när jag jobbade på en verkstad sen på Hoffekar i Huddinge, där vi hade en jättestor lackverkstad, då ringde målaren mig en gång och var skitförbannad och sa det. Han ringde redan, klockan var väl 17:45 någonting, man började tidigt på lastbilsverkstad. Ja, nu får du komma hit, sa han. Det är ju idiotiskt här, sa han. När jag lackade en bil och när jag tog av papperna på den, sa han, det var ju en röd bil och jag har ju lackat en svart, för jag tittar på färgbrickan. Jag har bytt kaross och glömt färgbrickan, sa han. Jösses, var han vart. Det är jävla idiot, det skrek.
Så det var det här med Citroën och konstruktionen, alltså, ja, nyheterna. Ja, ja. Sen, det är det som är grejen.
Ja, just. Och sen är det ju konsten och modets bil. Det är ingen tvekan om det. Och min mamma, hon var ju väldigt intresserad av, så att då när jag hade, då hade jag ju också tjänstebilar, och då ringde hon och sa, Gud, kan du komma och hämta mig idag, är trött eller någonting, till affären i Spånga. Och så frågade hon alltid, vad har du för bil? För då skulle hon klä sig i samma färger då, så det passar ihop med bilen. Och sen var det flera gånger så var vi ute på såna här utställningar och det med, för att man skulle visa nya hattar och det. Ja, då sa hon, ja, sa hon, det är bra att ha en fin bil, sa hon, för då kör vi fram där, sa hon, och så öppnar du dörren artigt och sådär. För vet du, då tycker de att vi har mycket pengar, så då kan vi få mycket mer kredit och mera växlar. Så då tror de att vi har mycket. Och sen gör Citroën också, den slår så enormt i den här modevärlden.
Ja, den syns liksom. Ja, det är det, ja, som är grejen.
Ja, här kommer de, va? Då andra bilar nästan försvann när det kom en sån här Citroën DS. Till exempel en gul med silvertak, eller en maronröd, eller någon av de här vackrare färgerna.
Av alla Citroën-modeller då, vi har nämnt B11, Traction, ja. DS, ja. Sen har vi CX, BX, ja. Och så vidare. Så här. Har du någon som är favoritmodellen, om jag uttrycker mig så?
Ja, det är DS:en. I viss mån 2CV:n också, och Traxen förstås. Det är jättesvårt att säga, de är så extremt olika egentligen. 2CV kan du inte jämföra heller med någonting annat. Den är extrem på många, många sätt. Det är en idé som också gått ut över det vanliga.
Om du tittar liksom på senare års Citroën då, om vi tänker oss XM, och så tänker vi ju hela den här serien C1, C2, C3, C4, C5, C6.
Ja, C6. C6 är en favorit, den är nästan den värsta av dem allihopa fortfarande. Så jag sparar en ny sån på kul.
På kul?
Ja. Ja, det är en så kallad... Det var en kund en gång som kom till mig och så sa han... Jag sa han, i Amerika, sa han, där vi jobbar förut. Där köper man en bil, så köper man en likadan och ställer undan. Alltså det är en så kallad amerikansk renovering. Ja, sa han, det kan man kalla det för.
Du sa att C6 var den liksom värsta av all. Vad är det med den då?
Ja, den är ju helt datastyrd. Och det är jag också fascinerad av. Allting går ju via dator. Så fort du styr något så är det datorn som talar om att nu styr föraren snabbt eller nu bromsar den snabbt. Eller...
Du nämnde det här att din mor som modist, hon ville gärna åka en Citroën. Det passade liksom, det var stil och så här. Och då tänker jag har en känsla av att det kanske är det inte många kända personer som har åkt Citroën.
Ja, väldigt många. Så jag har träffat väldigt många kända personer. Alla de här skådisarna har jag träffat. Sen körde vi skådespelare upp till några filminspelningar på 60-talet i Citroënger. Där körde jag 12 gånger, så jag har ju kört Carl Gustaf Lindstedt, Tore Skogman och vad heter de mer, C.V. Eriks, och de flesta av de här skådespelarna åkte ju då. Vi körde som sagt var 12 gånger. Carl Gustaf Lindstedt var väldigt rolig privat också.
Och han ville åka Citroën.
Ja, han pratade om sina sportbilar mycket. Va? Han var lite sportbilsfantast. Va? Så att, men han tog ju den här körskoleläraren som ett litet kul exempel och satt där bredvid. Och sen kom jag ihåg att han satt åt ägg och så rullade äggen. Och det var ju sånt där plant golv på DS Pallas.
När vi i alla fall är ute och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också. Om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Nej, fäll ut pilen.
Det där var askoppen. Man kan inte svänga med askoppen inte.
EVK, Evert Karlsson alltså. Han var ju Citroën, hade ju Citroën naturligtvis. För att det var ju en designman utan dess like. Han ritar ju mest politiker, så Palme och allihopa. Jag tycker att det är lik Palme, va? Men det är inte många som...
Han har alltså ritat dig vid en Citroën B11?
Ja, min B11, GA8, det är min gamla B11.
Har han ritat den till dig? Eller för
något
annat?
Nej, till mig. Jag har fått den, jag har planschen. Han ritade oss tre, vi var ju tre man. En ritade en SM i skoj och en gubben ritade en D-modell då.
Du har en egen EVK med dig själv vid en B11.
Ja, och det är enda gången han har ritat några bilar vad vi vet.
Unikt.
Ja, det är unikt. Han hade en DS Pallas, kommer jag ihåg, som har hjälpt honom mycket. Han bodde ute i Huddinge.
Och förutom att DS till formerna var väldigt speciell, den paddan, så var det här med hydrauliken också. Det var väldigt mycket som drevs av hydraulik. Vad var det för något?
Ja, till att börja med var det ju fjädringen. Och sen var det ju högtrycksbromsar som vart beroende. Alltså fjädringen, om du hade mycket last i bilen så hade du hårdare broms. Va? För att den gick ju också på hydraulisk väg. Det var en liten koll som justerar själva bromspedalen, så när det hade mycket last då tryckte den här lilla kolven ner så att säga här i stora drag, så att man fick kraftigare broms på bromsarna till exempel.
Så det var automatik där?
Ja, och sen så stod ju alltid fjädringen, den stod ju alltid rakt oavsett hur mycket last det många personer var, så stod bilen rakt. Va? Så var ju styrningen var ju också hydraulisk, och på den här DS som var hydraulväxlad, där styrde man ju växlingen med hydraulik. Man hade bara ett litet ventilblock och så sköt kolvarna i växellådans olika armar via hydrauliken.
Så det var ingen sån här klassiskt länkage från en växelspak då till växellådan?
Nej, utan det var en hydrauliskt. Den styrdes hydrauliskt med en liten spak ovanför ratten som man bara rörde som med toppkänsla. Och var man sen riktigt duktig så då slog man bara i den där, och sen så satt man, när man körde så satt man ju med vänsterfot på bromsen och hade dem lite varma ifall man behövde bromsa. Så det var en väldigt säker bil i den synpunkten också.
Så alltså fjädring, bromsar, växling,
ja, styrning. Ja. De gick på hydraulisk väg. Va? Så det var ju över 50 meter hydraulrör. Och sen var det ju returledningar i den också. Så det var ju fullt. Det ser så här på bilderna.
Va? Och den där kunde läcka ibland?
Ja, det är klart att det kunde ju hända att det läckte. Det var mest problemet var ju rosten. och de rostade av rören, att annars läckte de inte. För att de här kopplingarna, de var väldigt idiotsäkra. Det var en speciell koppling med en speciell slags gummipackning. Och jag menar ju på det var att till och med de montörer, om de drog det lite snett, va, så det var tätt, va, det var ju nästan idiotsäkert.
Hur gjorde man för att underhålla allt det här?
Ja, man bytte bara hydraulolja och gjorde rent systemet och bytte hydraulolja. Något mer behövde man inte. Och sen fick man ju då och då byta gasklockor, för det var ju luft. Som alla vet så komprimeras inte en olja, va? Men det var en gas i den som var 50 kilo ungefär fram i tryck och 26 kilo bak på en personbil. Sen tog den där gasen slut ibland och då var det bilen stötig. Men det fanns ingen stötdämpare, för det var satt bara en liten ventil emellan.
Hur är det med den där, jag vet inte om det är en skröna eller riktigt, men att en Citroën DS kan köra på tre hjul?
Ja, det har jag gjort på bana. Ja, jag var ute, bland annat på Bagarmossen och körde en bil på tre hjul. Vi körde också punktering. Bilen är den enda som går rakt fram. Om man kör punkterade hjul så fortsätter bilen rakt fram. Den drar inte åt något håll.
Hur kommer det sig?
Framvagnen, speciell framvagn som har sitt centrum i mitten på fälgen. Det är bara amerikanska truckar, säger man, och det här som har. Nu kanske det finns flera bilar som har, men då var det bara de som hade det.
Så punktering spelar ingen roll?
Nej, det spelar ingen roll. Jag har fått punktering i 150 på en ID.19 och den sjönk bara farten till 100 km. Jag undrar varför den inte drog, va? Men det var ju att det var punktering.
Och det här med att köra på tre hjul då, hur kan det vara möjligt?
Ja, det är möjligt om man ställer upp den på högsta läge, så är det bakhjulen som gäller då. Då går det att köra den på tre hjul.
Det är väl den enda bilen som kan det, eller?
Ja, vad vi vet så är det det. Det var någon till och med som hade kört med det i stan. Han hade fått böter för det, för den var inte besiktad för tre hjul. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude.
Jag tänkte så här, Kurt, du som har kört Citroën nu i så länge. Ibland kan man ju få höra det där argumentet som så här att ja, men Citroën, franska bilar, det är ju liksom ingen kvalitet och så här. Vad säger du till dem?
Jo, alla bilar rostar ju en gång i tiden, va? Det var utan tvekan, men det finns faktiskt bilar som rostar fortfarande. Jag vill inte nämna några namn, men som fortfarande rostar, men varken Perso eller Citroën rostar ju. De har ju lyckats tämja den delen. Så det franska kvaliteten, det är klart att ibland var de lite för hastiga, va? Men det är klart att om man gör nymodigheter, va, så blir det en viss problem. Va? Det är ju så med allting, var det en teknik eller var det en lanserad, va, så får du lite problem. Och ibland kanske de släppte ut grejerna lite för hastigt. Det kan ju vara ett problem. Va? Men det mesta löste sig. Va? Och eftersom de sen hade de här bilmodellerna och idéerna i flera år, va, så löste man det ju ganska snabbt. Va? Så då var det inga problem alls.
Om du ser på kvaliteten idag då, på Citroën?
Ja, idag är den ju väldigt bra. Det är ingen tvekan om det. Man ser också att den är väldigt kraftigt byggd och så. De få modeller man har kvar. Det är ingen tvekan om det. Och de går ju tyst och de är bättre isolerade än många andra bilar också. Jag har känt, för jag har ju kört många andra bilar fortfarande i dagens läge.
Om du skulle, välja fritt och skulle köpa en Citroën idag, vilken som helst, en ny, vilken skulle du välja då?
Ja, nu har ju C5-man utgått också som hydraulik. Va? Och frun, hon vill absolut att vi ska ha en hydraulikbil. Hon är mer nästan för hydrauliken jag på sätt och vis. Va? Så hon sa att du får köpa vilken bil du vill, bara bli hydraulik, va? Så vi kan åka mjukt.
Du kan inte köpa en Citroën idag då?
Jo, nu har jag börjat med en ny fjädring och den har jag provkört med en enklare, fast den går, och den är faktiskt väldigt mjuk. Och den sitter nu, och det är bra på de flesta Citroënerna, även de små. Det har ju varit en nackdel att du måste välja en ganska stor Citroën för att få hydrauliken. Men nu har även de små. Och när vi var i Holland sist så hyrde vi en sån Citroën. Och den var riktigt mjuk att åka i faktiskt. Så när jag lånade den också några gånger, några stycken med olika modeller.
Vilken modell är det?
C3 heter den. Och C4 kommer också. De flesta kommer med den här nya tekniken, säger jag.
För att se lite av allt det vi pratat om ber vi oss nu till ett av Kurts alla garage.
Vad ser vi här då? Jo, en Citroën DS, cabriolet, din cabriolet.
Ja, min cabriolet va, som jag åkte häromdagen med när vi åkte ut med journalister här på vägarna här. Och, ja, de skulle ju fota från alla möjliga vinklar. Så var vi ute och åkte, så nu är det väl dags snart, nu har jag kört rätt mycket så nu är snart dags för service igen. Ska vi byta hydraulor och alla oljor och så smörja allting, för de här bilarna är ju inte smörjningsfria för de är ju så pass gamla i konstruktionen så de här måste man rönsmörja. Och kolla att inte någonting gått sönder.
Hur mycket har den här bilen rullat då?
Den har rullat sedan renoveringen 1500 mil ungefär.
Och du, när den renoverade den här?
1986-87. Ja. Då var vi nere på Chaperon på Paris och köpte de flesta delarna nya och så sålde jag det gamla då. Fast den var ju bra rostig. Det här är reportaget.
Citroën DS 21 Cabriolet Chaperon 1968. Är det Citroën DS Cabriolet en sån som franska presidenten brukar åka i eller brukade?
Nej, det var mest sedaner han åkte. Svarta DS sedaner åkte han mest i.
Men var det inte general de Gaulle som gled fram i någon sån här cabriolet?
Jo, ett tag gjorde han det. Men oftast så var det ju täckta sedaner som han hade. Med ett soltak. Men det hände också att han åkte med i någon svart cabriolet. Det har jag sett några bilder på också.
Och det här är en helt unik, udda bil som, ja, som sagt var, inte många exemplar i Sverige i alla fall.
Nej, det är väl en 10-12 stycken exemplar som finns i Sverige. Men det är många som är kördugliga, det är väl ungefär hälften.
Och i världen då, tror du?
Ja, det är väl nog ett par hundra, skulle jag tro. Nu köper man ju upp rakerna för 1 miljon i ordning.
Och på väggarna här så har du hyllor med modellbilar av Citroën.
Ja.
Vad jag kan se är det alla modeller från, vi börjar med Citroën 2CV till vänster.
Ja,
och via
alla modeller är det ju inte, men Citroën började 1919 som du ser på den där.
Ja.
1919 var med modell A. Och sen har man den berömda dambilen och så fortsätter det med lyxiga sedaner. Han arbetade ihop med Henry Ford va, så därför var det sa man att det såg väldigt lika ut Ford, fast Citroën var lyxigare. Men sen så var det ju 33, då började man ju med traction. Och då var det ju diskussionen det, om man skulle kliva upp i en bil eller ner i en bil. Och då frågar man alla återförsäljarna, när de ville inte ha en bil som man klev ner i, den skulle kliva upp i. Och det var alltså i april 1934. I maj frågar man den vanliga publiken, alltså alla vanliga människor, när den där bilen vill ha. I och med det börjar man tillverka bilen traction. Och sen har den tillverkats ända till 1957.
Och på den andra platsen här i garaget så står det den här som vi har snackat om tidigare. Din undanställda C6.
Ja.
Och det är inte vilken modell som helst av C6, eller?
Nej, det är en exklusiv, men den tillverkas. Det här är sista året den tillverkas, en av de sista bilarna. Nu ser man, det går den upp själv, för den har elektrisk motor och hydrauliken, då reser han sig lite grann.
Så, så snart du öppnar dörren så...
Ja, och rutan går ner. Va? Den har många finesser, den här bilen. Den har en lucka som går upp i fart, 65 km går den upp halvvägs och sen vid 120 går den upp högst, en spoiler bak alltså. Den har också en huv så kör det på någon person, va? Så är det dämpare som slår upp huven så att det inte ska bli så stora skador på personen.
Det är många detaljer.
Ja, sen har den en setup i nu har jag inte nyckeln med, men setup i rutan som på krigsflygplanerna.
Så man ser rakt fram och så displayas.
Ja, så ser man en display och där ser man hastigheten och kommer upp då att man har punktering, det kommer det också upp i rutan. Det har jag varit med om. Va? Det har varit för lite luft i något däck till exempel. Då kommer upp ett däck och så spiker. Då blir man inte så glad. Men det var bara, skillnaden var bara 4-5 hektar. Den började varna redan då så det var ingen fara. Det kändes inte i bilen.
Hur är det att åka den här?
Den här är enorm att åka i. Den är helt enorm. Det säger pressen också. Det är det värsta. En del kallar de här för limousin, autobahnlimousiner. För att de är så sköna att åka fort i.
Hur mycket motor är den här?
Det är en sexcylinder dieselmotor på 240 hästar.
Ja, och den väger ju lite grann förstås.
Ja, den väger en del. Den väger nästan 1,8 någonting.
Men det rycker iväg ganska bra.
Ja, det gör den. Det går ganska bra. Den är stark och varvig. I synnerhet om den diesel, va, då är den ju starkare än en bensinare.
Men den här tillverkas alltså inte längre?
Nej, det här sista året så tillverkas det bara exklusiva med den här dieselmotorn. Du kunde inte välja någonting. Du kunde knappt välja färg i slutet här. Du fick nästan ta vad som tillverkades. Den här användes ju mest som direktionsvagnar i Europa.
Och kanske en annan fransk president har åkt.
Ja, och det presidenten åkte ju alltid de här, när de fanns. Det gjorde de.
Och det kanske också då är Citroëns sista stora hydraulbil.
Ja, det kan vara så. Om inte den här som vi pratar om, den nya fjädringen, om inte man använder sig den också i en större modell.
Precis när jag tror att vi är klara i garaget föreslår Kurt att vi ska ta en titt på järnvägen också och fäller ner en stege från taket. Det är bara att hänga med. Kurt går först. Jag går efter. Ska vi se vad som döljer sig ovan garagetaket. Nu ska vi se. Ska jag gå höger eller vänster?
Du kan gå till vänster.
Jag går till vänster och helt plötsligt har vi förflyttat oss från Citroën till en rangerbarngård. Eller vad säger jag rätt nu?
Ja, ja.
Ja, hur många meter räls är det?
Ja, jag skulle tro att det är nästan 400 meter om man skulle räkna ihop allt.
Och här har du alltså tågsätt från alla möjliga modeller.
Ja, ja, ja.
Har du en kontrollpanel här?
Ja, en datastyrd. Så att nu får man vänta lite för de måste ju bli varma och gå igång. Va? Nu börjar de komma igång.
Vad kan du göra här nu då?
Här kör jag tågen och alla lok går att köra individuellt. Va? Jag väljer dem sen så ska du få se på en färgskiva där varje lok kommer upp med en bild och ett nummer. Så jag vet vad jag kör för lok. För här finns det nästan 160 lok stående. Så att det gäller att hålla reda på det. Alla är individer och loken har nu anmält den så talar de om för den här är huvud och det där är en slav. Så när jag gör något på den då talar de om för den datorn så jag kan köra båda.
Så det är helt datoriserat?
Ja, det är datoriserat i stort sett. Ja. Växlar och så också, det går man in här bara. Och nu ser du här har jag välja olika lok med olika bilder. Och sen sätter vi igång ljudet då.
Och det ljudet kommer från loket?
Ja, det kommer från loket. Nu backar vi.
Kommer alltså rök ur skorstenen på det lilla modelltåget. Nu har jag alltså snackat fiskar, vi har snackat Citroën, vi har snackat tåg och du har så mycket. Hur hinner du med?
Nej, det gör jag inte. Jag hinner inte med. Det är problemet. Jag hinner inte mata svanen där nere ens. Jag skulle vilja mata dem och kunna fiska lite mer. Få lite mer fritid.
Så du har fullt upp alltså?
Ja, det kan man säga. Vissa dagar i alla fall.
Vad är det för engagemang då? Liksom, är det företag, de Citroën-konsulten de ringer till eller?
Ja, det är mycket Citroën men det är mycket tåg också. Nu har det varit lokförare här, 4-5 stycken och kört tåg och tittat på tåg och grejer och byter lite grann och så. Sen det här tåget som du ser, det franska tåget, det har gått på en restaurang så det gjorde en på deras middagsbord körde vi tåg vid hela restaurangen. Paradis, säger min fru.
Dårarnas paradis.
Ja, det säger min fru.
Så hon går inte upp hit då?
Ja, nej, hon säger när ringer hon i telefon så säger är det en fiskidiot, en bilidiot eller en tågidiot som ringer.
n'est rien, ni le bien.
Inte någon idiot, och jag är säker på att Kurts fru frågar kärleksfullt. För egentligen inser jag att det handlar om kärlek till teknik och natur. Med alla Citroën-bilar, alla lok och vagnar och allt fiskande. Och kombinerat med all kärlek en gedigen kunskap om hur allt hänger ihop. En blandning av Kurts mor, modisten, och hans far, ingenjören. En bas för Mr. Citroën. Kurt Nileman. Bilradion här på Tyresradion återkommer med fler bilnördiga avsnitt. Till dess, kör aktivt och försiktigt. På återhörande.